Selma. Selma Säfer flyttade till Sarajevo stadsdelen Mrakusa från en plats i östra Bosnien. Varifrån var det få som visste, men man retade henne med att hon var svenska. Hon var en konstig figur, eller så sades det i alla fall. Det pratades om att man hade stött på henne en morgon då hon badade naken i den kalla floden. Hon hade kommit dit tidigt och trott att hon var ensam. Hon tvättade sig och medan hon gned sig mellan benen sjöng hon: "Jag väntar på att min älskling ska komma till mig, men inte kommer han att stanna hos mig." Någon hörde henne och inte bara hörde utan såg henne också och lade dessutom till lite då han berättade om det för andra. Ryktet gick och efter att påståendena om Selma hade spritts sjöngs en annan version av sången. "Jag väntar på att min älskling ska komma till mig och stanna i mig." Selma försökte varken korrigera eller förbättra sitt rykte efter den nya versionen av sången. Det enda hon begärde var: "Det skulle vara bra om de som sjunger så själva skulle ta sig ett bad någon gång." Det var det enda hon yttrade och hon varken sökte eller väntade på svar. Hon visste att männen och kvinnorna i Mrakusa, som tydligen inte hade något bättre att göra, knappt kunde bärga sig tills de fick anledning att upprepa denna hemlighet som redan var allmänt känd. Det sades att hennes far hade varit taxichaufför, att han inte varit mycket för att supa, men att han varit en riktig kvinnokar och att hennes mor hade fött ett barn före Selma. Men man visste inte säkert om Selmas far var fadern eller om det var någon annan. Det sades att hennes mor inte heller hade något emot en och annan kärleksaffär, att Selma också hade varit gift tidigare och hade ett barn, men att barnet inte bodde hos henne. Det pratades en hel del, men Selma svarade aldrig på några frågor. Kvinnorna grubblade över hur de skulle kunna gräva fram sanningen. De kom på besök, ibland flera stycken åt gången, under sken av att vilja umgås med henne, eller så skickade de sina barn som låtsades att de tappat bort någonting. De frågade ut människor som tycktes känna henne. Men gåtan omkring henne fortsatte bara att växa medan stadsdelens nyfikenhet ökade. Selma åkte i gryningen nästan med första bussen ner till centrum och kom hem sent om kvällen. Ibland såg hon skynda förbi i närheten av den judiska kyrkogården och fortsatte rakt över Verbanja-bron och gud vet vart mer. Iklädd en halvöppen morgonrock med utsläppt hår som var färgat i någon märklig kastanjeton och i tofflor som troligtvis var från Turkiet, gick hon en lördagsmorgon till kvartersbutiken för att köpa sig något till frukost. Förutom den gamla handlaren fanns det ingen i butiken. Selma började räkna upp vad hon ville köpa, men gamlingen stod bara och såg på henne. Hans ögon glänste till och sedan kisade han som om han inte lyssnade på henne. Han bara stod och såg på henne, mätte henne från huvudet ner till de där tofflorna från Turkiet. Selma lät gamlingen se sig mätt och visade inga tecken på att hon lade märke till det. Hon talade till honom igen, men han hörde henne inte. Hon bad om sina varor, men han räckte henne inga. Hon hostade till, såg på honom och frågade: "Nå, farbror, arbetar du eller inte?" "Jo då, jag arbetar", svarade han som om han pratade med sig själv. "Om du arbetar, varför räcker du mig inte en halv limpa bröd, en burk crème fraîche och ett hekto finmalet kaffe?" "Jo då, jag arbetar", upprepade den gamle med ett djupt andetag. "Ska jag vänta eller ska jag gå min väg?" frågade Selma lite stött och för att bryta upp den nu obehagliga situationen. "Du är den där Selma som de sjunger därom, som har duvor hemma." "Jag är Selma, men det som de sjunger, sjunger de för sin egen skull, inte för min." "Ja, jag har duvor, det har jag. Och vad är det för ont i det?" "Det är bättre att ha duvor i sitt hem än i skallen", sa hon ointresserat och pekade med en handrörelse på brödhyllan. "Du är vacker, Selma, vacker. Åh, farbror, farbror", sa hon och skakade på huvudet medan hon såg på hans knotiga händer, böjda rygg och hans glasögon som hade glidit ner på näsan. "Vacker och klok, och där i ligger ditt problem, mitt barn." Han uttalade varje ord mycket eftertänksamt och som om han höll tillbaka det övriga han ville ha sagt. "Jag har inga problem", flög det trotsigt ur henne, men denna gång lät hon bli att kalla honom farbror. "Du ser ut som om du inte har det, men byfolk är byfolk. Jag är orolig för det, flickan min", sa den gamle nu med ett mjukt, nästan föräldraaktigt tonfall. "De lever sitt liv och jag lever mitt, och det är inget ovanligt med det", upprepade Selma. "Byns folk tycker inte om att man stryker dem motårs, att man är trotsig. Undvik att hamna i konflikt med dem, Selma." "Folk? Människor, vad är det för något? Ingenting. Luft, vatten, det är vad människor är. Stryk med handen på det ena eller andra hållet och du kommer själv att se det. Människor är ingenting och jag är varken rädd för folk i allmänhet eller människorna här. Men jag kan vara rädd för någon av dem. Denne någon har ett namn och har sina orsaker till varför han skulle kunna göra mig illa om han ville." Utan att blinka såg den gamle på henne ovanför glasögonkanten. "Jag visste det, visste det. Du är inte som de andra. Du är inte en i mängden och tillhör inte byfolket. Du är något annat. Du är både välsignad och en börda för dig själv, mitt barn. Sa han och sträckte sig efter en halv limpa bröd, crème fraîche och ett hekto finmalet kaffe. Selma hade inte väntat sig ett sådant möte. Att hon skulle finna denna själ i denna lilla kropp som hade blivit kvar av en man som säkert en gång varit både välbyggd och ståtlig. Vad heter du? Frågade hon innan hon skulle gå. Selma, jag visste det, upprepade den gamle istället. Som om han inte hade hört henne. Vad visste han? Frågade sig Selma medan hon gick hemåt. Hon arbetade så mycket hon kunde. Hon tjänade bra, men varje månad skickade hon en del av pengarna till någon och inför vintern skickade hon också flera paket. Hon fick vända och vrida på slantarna, men det verkade inte synas på henne. Till viss del dolde hon sin belägenhet med sin skönhet och sitt märkliga leende, med lite smink och med ett och annat nytt plagg som kombinerat med hennes ungdom och skönhet satt bra på henne. På det ställe dit hon åkte tidigt om morgnarna och återvände från sent om kvällarna lärde hon känna en utlänning. Han kunde hennes språk lite grann, men det var ändå inte det viktigaste. Han blev förtjust i henne och bad förmannen på arbetsplatsen att presentera honom för henne. Hon gick med på att dricka en kopp kaffe med honom. Varför inte, skulle hon senare säga. Han är ganska sympatisk, han är finlämmad, skallig och huvudet kortare än jag, men har ändå modet att bjuda ut mig och liksom uppvakta mig. Och min son, han hade framgång. Han pratade om hur vacker hon var och om hur rik han var. Hon lyssnade inte ens på honom utan iakttog hur han viftade med händerna och hur han märkligt och oavbrutet upprepade hennes namn. Kanske i brist på andra ord, Selma, Selma. De fortsatte att träffas ytterligare några gånger över en kopp kaffe. Han kom med presenter och hon skrattade. Hans ögon drogs ihop, pupillerna vidgades. Det bankade i bröstet på honom under tiden som han förklarade att han skulle vilja bjuda ut henne på middag. Och de gick ut. Till en början gladdes hon åt allt. Hon var road och tyckte att det var trevligt att rätta hans lustiga uttalsfel, att skratta åt hans känsloutflöden och outsläckliga trängtan. Senare hårdnade hon, blev avtrubbad som hon senare erkände för sig själv. Han brukade köra henne hem men hon slutade att bjuda in honom. Han lovade henne giftermål, att han skulle presentera henne för sin släkt, men allt hade blivit henne likgiltigt. Det störde henne att han pratade om sina barn medan hon inte fick eller inte ville nämna sitt barn. Det störde henne att han bad henne knäppa sina klänningar högre upp, att han ville att hon inte skulle hälsa tillbaka när någon hälsade på henne, och att han frågade henne, och vem var det du pratade med? Det störde henne när han tog för mycket av hennes tid, liksom när han inte hörde av sig på länge. Allting störde henne. Hon började på konstskola hos Sedjo Tsismich i Skenderje. Hon ville pröva på. Hon kände ett behov av att måla, visste att hon saknade något i sitt liv. Om hon bara kunde skaffa sig erfarenhet, lära sig om färger, om teckning och komposition. Hon ville att något skulle hända. De var 8 i gruppen, i olika åldrar, men hade samma dröm. Till en början hälsade de artigt på varandra, senare blev de förtroliga. De värmdes av terpentinlukten och oljefärgerna som de spred ut på dukarna, som en glimt av deras begär och säregna ursprung. Sejo var sällan med dem hela tiden. Han visade dem hur de skulle bereda färgerna, hur man gör en komposition och fascinerade genom att med några få rörelser kunna korrigera deras verk och sedan gå sin väg. Hans assistent var till hands istället. På rasterna brukade de prata om konst, konstnärer, utställningar och på kvällarna brukade de fortsätta diskussionen på ringklockan, vetenskapsklubben och ibland hos Zoko på scenskolan. Selma kände ett slags tyst självbelåtenhet som inombords spred sig lik terpentin på en tavelduk. Hon njöt av att möta människor som hon hade något gemensamt med. Att lära sig om Rembrandt, Van Gogh och Gauguin. Hon njöt av att skvallra om Fedo Avdic, om Tsismich, kändisporträtt och om planerna på en fortsättningskurs under sommaren på en lägerkoloni. De diskuterade den där historien om Van Goghs öra och hur han hade skickat det till en vän som ett bevis på sin hängivenhet. De iakttog och de diskuterade sina intryck av Berbers utställning på Stadsteatern i anknytning till premiären av Hamlet i Gabelins tolkning. De beundrade Ljuba Tadic på affischen, men de beundrade Berber ännu mer. Jag förstår allt, men hur kunde han lyckas så med människans och hästens anatomi, sa en av eleverna, både undrande och konstaterande. Det beror mest på hårt arbete, undersökte Tsismich läraktigt. Även om jag inte ifrågasätter Berbers talang, fortsatte han i ett försök att vara solidarisk med sin kollega. Selma fylldes av ett ovanligt välbefinnande. Av en ovanlig känsla då hon såg kända ansikten av stämningar som om hon i ett tidigare liv mött alla dessa, sett dem. upplevt dem och nu kommit tillbaka. Den där assistenten hade börjat få upp ögonen för henne och hon var inte helt ointresserad heller. Med lite stöd av lukten från terpentin och smaken av whisky öppnade hon sig för honom och visste hur hon skulle tala öppet om sig själv, om honom och om den där utlänningen som kanske den här kvällen också skulle vänta på att få köra henne hem och som kanske skulle lägga sig med henne igen. Han tröstade henne med sitt eget liv, denna kvinna som var allt som han inte var, detta liv som han levde men som inte var det liv han ville leva. Denna antydan av att hans lycka var sedan länge svunnen, men som han ändå väntade på och trodde sig känna igen och frågade henne. Selma, säg mig ärligt om du är den jag väntat på. Hon skrattade kokett för hon hade inget emot att han i henne såg den kvinna han väntat på. Ragusa började surra av rykten. En följs hon hem av den ena och en av den andra. På grund av dukarna som hon bar med sig på minibussen började hon hånfullt bli kallad för konstnärinnan. Men hon fortsatte att bara vara tyst och smålig. Denna glädje, detta gåtfulla leende kunde kvinnorna i Ragusa inte förlåta henne. De hade hellre förlåtit henne om hon föraktfullt sett ner på dem, om hon börjat gräla med god aptit som var ett uttryck de brukade använda i sådana här sammanhang. Om hon kanske hade svurit åt dem, men hon visade ingen reaktion alls. När de kastade stenar efter bilen som tillhörde utlänningen som brukade köra henne hem, föreslog han, upprörd och skrämd, att hon skulle fly därifrån. Att hon skulle gifta sig, att han skulle ta med henne till sin släkt. Hon skrattade till och för att han, med sina begränsade kunskaper i hennes språk, skulle förstå henne, gav hon honom en kortfattad förklaring. Om vi flyr från verkligheten, vad då? Vi kommer inte att förändra den på riktigt. Jag kan åka till månen, där Ragusa säkert kommer att vara försumbart, men när jag kommer tillbaka kommer det att vara samma visa. Så är det med allt annat i livet också, min riddare, sa hon leende medan hon gnuggade hans skalliga huvud. Vad betyder försumbart? Frågade han, medan han osäkert översatte ord efter ord för sig själv. Det är ju typiskt att just den jag inte älskar och som knappt betyder något för mig ville ta mig med sig, medan den som jag skulle följa till världens ände inte ens antyder något ens på skoj, viskade Selma för sig själv. När hon en morgon skyndade till minibussen som går till centrum hörde hon oväsen och rop på hjälp och kände lukten av brand. Allt kom från det hållet där den gamla affären låg och hennes kvinnliga intuition hindrade henne från att skynda vidare. Istället sprang hon mot butiken för att se vad som stod på. Det var som om något drog mig dit, något som jag inte kunde fly ifrån, skulle hon senare säga. När hon närmade sig såg hon människor som sprang i cirklar snarare än släckte elden. En av kvinnorna ropade något obegripligt, en annan tog sig om huvudet och slog sig för bröstet om vartannat. Och längre bort skvättade de vatten över ännu en person, allt medan röken vällde fram ur den gamla butiken. Herregud, min ibro brinner inne, min ibro är där inne, skrek en gammal kvinna alldeles ifrån sig. Hon skulle kunna vara hans fru, hans mor. Och medan alla sprang hit och dit och ropade på folk eller flydde från butiken, röken och elden, täckte Selma över sitt huvud med sin kappa och rusade in genom den rökfyllda butiksingången. Snälla någon, hindra henne, hon kommer att brinna inne, kära någon, hördes någon ropa med jämrande röst. Inifrån hördes hostningar och buller och sedan syntes Selma i dörren, släpande på kroppen av en gammal man. Det rykte från de brända klänningarna som låg över honom, medan det enda som sågs av henne var hennes ansikte, som stack fram under hennes nu rökfyllda och smutsiga kappa. De väntande människorna släckte de brinnande plaggen och klippte bort dem från mannens kropp, och henne gav dem vatten att dricka. Mannen öppnade ögonen, såg på henne och viskade, Selma, jag visste det, och tystnade för alltid. Hon kände igen honom, tårarna kom och istället för en bön upprepade hon hans ord, du är både välsignad och en börda för dig själv, mitt barn. I flera dagar pratade hela Ragusa om butiksbranden, om handlarens död och om Selma som hade kastats in i elden. Byfolket sökte kors och tvärs efter ett samband mellan de båda, om de nu var släkt med varandra eller hade en gemensam bakgrund. Andra hävdade att de hade velat göra samma sak för den gamle mannen, men att hon hade hunnit före. Det började tisslas och tasslas om att elden inte kunde skada henne och kunde inte elden skada henne så kunde väl inte ett skott skada henne heller. Att hon var född med livmodersäcken om sig eller att någon nog sytt in den i hennes armhåla. Fotnot. Det finns en folklig föreställning om att barn som föds med livmodersäcken omkring bär på clairvoyance och förmåga till förutsägelser. Säcken bevaras som en lyckoamulett. Man tror att om den har skyddat barnet i moderns mage så kommer den att skydda också i resten av livet. Det finns berättelser om att hjältar och fjärrskådare har en sådan säck insydd i armhålan. Slut fotnot. Vissa gick så långt som att tycka att de kunde skatta sig lyckliga att hon fanns medan andra ansåg att hon var en demon. Allt skulle ha fallit i glömska om inte stadsdelsförvaltningen hade uttryckt en önskan om att öppna en utställning med hennes tavlor i anknytning till internationella kvinnodagen. Om det var på grund av hennes insatser under butiksbranden eller Sejud Sismic, som ofta besökte stadsdelsförvaltningens sekreterare, visste hon inte, men ett möte bestämdes. Hon var tveksam, men de var mycket övertygade och till slut gick hon med på att hålla utställningen. När den öppnade blev det inte någon direkt anstormning, mest hennes kurskamrater men inte folket i Miracusa. En tid senare började dock grupper av dem att komma till utställningen och ibland kom någon av kvinnorna ensam. De skrev inte in sig i gästboken för de ville inte märkas. De hade inget att skriva om eller så visste de inte att man fick skriva. Men Miracusa började än en gång att surra av rykten. Vissa letade efter eld i hennes bilder, vissa efter hennes familjebakgrund, längtan efter barn, den skallige kortväxte mannen, duvpost. Utbildning är inte till för kvinnor, det leder bara raka vägen till helvetet, hävdade kvinnorna i Miracusa och gömde sig bak gamla värderingar. Såg ni de där cirklarna, de där korsen, upprepade man för varandra. Jag säger bara, det är satans verk, sa de som ville se henne som demonisk. Den gamle imamen Karaman visste vad han talade om då han sa att flickebarn ska bara gå i koranskola så den giftas bort vid första bästa tillfälle. Pojkar ska sättas i skola och kan giftas bort när viljan faller på, sa kvinnorna. Så nu erinrade sig dessa visdomsord. Det hela slutade med att Selma bara fick en enda tavla såld och en annan köptes av stadsdelsförvaltningen. Selma var ändå nöjd och glad över detta. Nåja, även de måste ha något att göra, något att skapa, sa Selma om dem som alltid hade henne som samtalsämne. De älskar inte varken tavlor eller att måla och de vet inget om det och kommer aldrig att veta något om det. För att göra en enda tavla behövs det begåvning och ansträngning och svett och sorg och glädje. De kommer när allt är färdigt och kastar sig över tavlorna och vill göra dem till sina egna. Mina tavlor, min svett, min sorg, min glädje, men deras signatur, det är så det är. Det är tur att jag inte är Van Gogh så att jag måste skära örat av mig. Eller Lazar Drljaccia, så att jag måste komma ner från Prenjaberget, sa Selma skrattande. En morgon försvann hon. Vart, hur, med vem, visste ingen. Miracusa började återigen att dra slutsatser av fabricerade antaganden, förvecklingar, upplösningar och utfärdade domar. Vissa såg ett samband mellan hennes hemlighetsfulla ankomst och hennes nu ännu hemlighetsfullare avresa. Vissa beskrev den kortväxte skallig utlänningen som framgångsrik i sina avsikter medan andra sammankopplade henne med konstnärer. Vissa hävdade att någon varje dag la färska blommor på den gamle köpmannens grav. Och andra hävdade att de tyckte sig ha sett henne in i centrum med en liten flicka i famnen. Miracusa flämtade efter luft. Alla bad Gud om att något skulle hända. Att Selma skulle komma tillbaka eller att en likadan kvinna skulle dyka upp. Man måste leva på någonting.